Så, under tiden som den här bibelberättelsen utspelar sig så sitter Johannes döparen i fängelse. Han har kritiserat den kung som Rom har satt och styra över Israel, Herodes Antipas, som har skilt sig från sin fru för att kunna gifta sig med sin brors fru Herodias. Och att kritisera makten i den här typen av samhälle och i den här tiden var inte så smart. Så Johannes han fängslas och kommer snart att avrättas. Och inifrån fängelset så får han höra talas om Jesus. Och Jesus och Johannes de kände varandra, var antagligen lite grann uppväxta med varandra. Men det är som att de här berättelserna som Johannes får med sig eller får till sig i fängelset inte riktigt liksom stämmer överens med hans bild av vem Jesus är. De är större och berättar om någonting mer, någonting annat. Så han skickar två av sina lärjungar till Jesus för att liksom ta reda på lite mer. Kanske gör han det för att han genuint undrar vem Jesus är och vad som har hänt med honom. Han har svårt att få ihop bilderna av sin barndomsvän Jesus med den man som han får höra talas om så mycket. Eller är det så att den fängslade Johannes liksom anar vad som snart ska hända, att han snart kommer att dö? Så han skickar sina lärjungar till Jesus. Inte så mycket för att han personligen ska få svar, utan för att han vill att de ska få möta Jesus. För det var ju det som var Johannes någonstans liksom livsuppgift. Att bana väg för Jesus. Det kommer vi nog aldrig få reda på. Men det är i alla fall bakgrunden till den här bibeltexten som jag läste. Och det som händer när Johannes, liksom, eller när hans lärjungar lämnar Jesus, det är att Jesus vänder sig till en folksamling och så delar han någon form av liksom samtidsanalys med de här människorna. Och Jesus, han konstaterar först att sedan Johannes började predika att Guds rike är nära, så har det inom många människor liksom uppstått en stark längtan efter Gud och efter det här riket. Men att i sin iver att liksom komma närmare Gud, i den här i grunden väldigt positiva liksom längtan efter Gud, så har människors försök att närma sig Gud ibland missriktat. Så man, det där som bara kan liksom ges som en gåva från Gud har man försökt att rycka till sig med våld. Till den grad att Jesus till och med tvingas uppmuntra sina lärjungar och andra människor som han möter att inte berätta om andra människor om honom eller vem han gör och vad han har gjort. För att han då är rädd att människor med våld och mot det som var Guds plan ska liksom tvinga honom att bli kung. Det är en av grupperna som Jesus ser i liksom samhället runt omkring. Så den andra gruppen och parallellt med den gruppen finns de människor som liksom envist vägrar att tro. Det spelar ingen roll vad Gud gör. Det spelar ingen roll vem Gud sänder. De har bestämt sig. Gud skickar Johannes. Men när Johannes fastar så anklagas han för att vara för extrem. Till och med besatt. Så Gud sänder Jesus. Eller det var väl hans plan från början, men han sänder honom efteråt i alla fall. Men när Jesus väljer att inte fasta så tar de det som ett tecken på att Jesus helt enkelt inte är seriös. Han kan man inte lyssna på för han är lite för mycket som alla andra. Det är som att det inte blir rätt oavsett. Allting tolkas i sämsta tänkbara ljus. Ja, kortfattat så är Jesus analys i den här bibeltexten att det finns de här två olika grupperna som liksom hamnar lite grann i varsina diken. De som tror och längtar nästan lite för mycket och de som på förhand har bestämt sig för att inte tro. Det är nästan som man vill skicka ett 2000 år för sent lycka till Jesus för att han behövde navigera i allt det där. Det kan inte ha varit bara enkelt, tänker jag mig. Om jag nu då skulle försöka mig på att göra en liknande analys av dagens samhälle, vad hade man då kunnat lyfta fram för någonting? Ja, jag tänker ju att precis som för 2000 år sedan så finns de där människorna som redan har bestämt sig och som inte alls är intresserade av tron av någon anledning. Men samtidigt så visar ju undersökningar att fler och fler människor känner, men också uttrycker och liksom, ja men mer eller mindre öppet uttrycker en längtan efter någonting mer. Det här ökande intresset för nyandlighet, det har ju pågått i ganska många år nu, men parallellt med den trenden så finns det ju bland kulturskribenter, verkar det som, en trend att komma ut som antingen sökare eller till och med som kristna. Och i ungdomsbarometern som släpptes nu i veckan, jag vet inte om ni har läst den nyheten, så konstaterade man bland annat att 1 av 10 unga människor ser sig själva som religiösa. Och en annan trend uppmärksammades i förra veckan, tror jag det var, i Wall Street Journal, där man konstaterade att bibelförsäljningen i USA det senaste året har gått upp med 22%. Det är ju mycket, 22%. Och allra störst var ökningen inte bland de här första gången. Allra störst var ökningen bland de som var förstagångsköpare, inte av bostadsrätter och sånt där som vi pratar mycket om i Sverige, utan förstagångsköpare av biblar. Och det grundar sig, tror man, i någon slags oro i samhället som började i och med pandemin, som spets på liksom under den ekonomiska lågkonjunkturen. En polariserad varrörelse hade man ju verkligen i USA. Och så oron som liksom finns runt om i världen. Människor letar desperat efter någonting som kan ge dem hopp. Jag vet inte om vi ser samma trend i Sverige. Jag har försökt googla lite grann på det där men inte hittat någonting. Men oavsett hur det är med bibelförsäljningen här så tror jag, eller upplever jag, att den där vilsenheten och det där sökandet efter hopp finns även här. Sen är det nog tyvärr så att steget mot att sen köpa sig en bibel tyvärr är större här än vad det är i USA. Ungdomsbarometern konstaterar i sin rapport att det här ökande intresset för andlighet och för religion inte nödvändigtvis innebär att människor eller unga människor söker sig till kyrkan. Utan det kan lika gärna vara att man går med i en löpklubb som liksom erbjuder både gemenskap och hälsa. Liksom. Men den här utvecklingen i världen och i Sverige är ändå tydlig. Det finns en växande och liksom ett andligt sökande och ett sökande efter hopp. Och in i detta, denna vilsenhet, detta sökande efter hopp, kommer vi som kristna. Och vi bär ju med oss världens hopp. Vi har goda, glada nyheter. Inte att vara liksom förvaltare av, inte att hålla för oss själva, utan att förmedla till andra människor. Och i en tid som präglas av ganska mycket dåliga nyheter, om vi ska vara helt ärliga. Och där framför allt den yngre generationen, utöver det här sökandet efter andliga ting, utmärks av en hopplöshet och en brist på framtidstro. Mitt i allt det så får vi vara med och bereda väg för Jesus. Berätta om honom som är vårt stora hopp. Jesus, han har ju gjort det som vi inte kunde göra själva. Han har förlåtit oss våra synder. Vi kan få våra liv förvandlade. Vi kan få en relation med den Gud som har skapat hela universum. Och det ger hopp. Utan det lämnas vi och försöka lösa alla våra problem och alla världens problem själva. Och hur lätt eller hur svårt snarare det är, det tror jag vi vet allesammans. Att vi som människor inte har varit speciellt duktiga på att göra just det. Men tack vare Jesus så finns det hopp. Hoppet som föddes i ett stall för 2000 år sedan. Som levde mitt ibland och som dog på ett kors och som uppstod igen. Och som lever än idag. Jesus som är världens ljus. Och det betyder att i honom så finns det faktiskt hopp. Han är den enda som på riktigt kan möta vår liksom andliga hunger, våra andliga behov och vara det där ljuset i mörkret som många av oss och många runt omkring oss så desperat letar efter. Jesaja han formulerar det så här. Men natten ska vika där ångest nu råder. Det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Och över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. För ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Vilka ord va? Och vilken bön att få be med i. Att natten ska vika där ångest nu råder. Och att det är folk, de som vi ser runt omkring oss, så många av dem som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och även de som bor i mörkrets land, att ljuset ska få stråla fram över dem. Tänk vilka ord. Och att han som är allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader och fredsförste ska få komma. Inte bara till oss utan till vår stad och vårt land och vår värld. Där han behövs så otroligt mycket i Syrien, i Ukraina, i Gaza. Listan kan göras hur lång som helst. Det folk som vandrar i mörkret ska få se ett stort ljus. Wow. Tänk att det är den vi tror på. Tänk vilket hopp vi bär på. Vi som bär Jesus med oss. Och det slutar ju inte heller där. Det är ju inte bara Jesus som är världens ljus. Även om han ju är det starkaste och största och mest tydligt skinande ljuset. I bergspredikan så konstaterar Jesus att vi är världens ljus. Det betyder att Jesus ger oss av sitt ljus. Att vi får vara med och liksom bana väg för honom och sprida hans ljus. Men att vara ljus tror inte jag framförallt handlar om att göra mer. Utan att vara mer tillsammans med Jesus. Följ mig, kommer före och jag ska göra er till människofiskare. Av en anledning. Tänk på berättelsen om Marta och Maria. Där Marta kämpar och arbetar så otroligt hårt. Medan Maria, hon bara är tillsammans med Jesus. Och det är så lätt att göra som Marta. Eller jag har lätt att göra som Marta i alla fall. Luras att tro att vi främst blir ljus genom att göra. När det egentligen är i varandet som ljuset får störst chans att växa. Men det är ju jättesvårt. Vi lever i ett prestationsdrivet samhälle. En av mina lärare när jag gick pastorsutbildningen brukade säga att 90% eller 95% eller så där av alla predikningar kan sammanfattas med två ord. Gör mer. Eller gör bättre. Jag hoppas verkligen att det här inte ska vara en sån predikan. Utan att det som ni tar med er hem, det är var mer. Var mer tillsammans med Jesus. Vila tillsammans med honom. Sitt tillsammans, avslappnat tillsammans med honom. Och låt honom möta dig, låt honom fylla dig, låt honom var där tillsammans med dig. Samtidigt finns det ju naturligtvis en plats för görande och handling också. Vi har enorma behov i vårt samhälle. Det har varit fint tycker jag att se, för jag upplever att det är ett område där vi har vuxit som församling de senaste åren. Vi har öppen kyrka, vi har Meeple Mondays, den här perioden när vi hade språkundervisning för ukrainare. Våra olika körer, de är alla platser och det finns ju fler utöver dem såklart, där nya människor får hitta gemenskap och göra gudsmöten. Och samtidigt behöver vi ju naturligtvis fortsätta att vara kreativa och hitta nya sätt att berätta evangeliet för människor som vi har runt omkring oss. Men grunden och det som liksom får vara kraftkällan i allt det här, det måste vara varandet tillsammans med Jesus. Att mer och mer liksom rota sig i honom. Vår kallelse är inte att göra ljus, utan att vara ljus. Att närma oss honom som är det stora ljuset. När jag predikade för ett par veckor sedan på första advent så läste jag ur Jakobsbrevet. Tänkte att jag skulle göra det igen. Närma er Gud och han ska närma sig er. Närma er Gud och han ska närma sig Gud. Och så blir man ljus genom det där närmandet, det där varandet, det där vilan tillsammans med honom. Vi får vara som små reflexer som inte har någon inbyggd egen ljuskälla och som ändå sprider ljus. Det kan de göra för att de har kommit i kontakt med en annan ljuskälla. Och samma sak är det ju med oss. Ju mer vi liksom riktar in oss mot Jesus, desto starkare ljus kan vi vara med och sprida till människorna och samhället och världen runt omkring oss. Och det ska vi faktiskt få göra nu lite grann allesammans. Vi ska få rikta oss mot Jesus. Var tillsammans med honom en stund nu i vår gudstjänst. Vi ska få lyssna först till ett instrumentalt stycke som vi sedan ska få sjunga tillsammans. Det är en alldeles nyskriven låt. 2 veckor tror jag du sa att den var. Några veckor kanske, ja. I alla fall. Det blir världspremiär. Ja. Världspremiär för en nyskriven låt här helt enkelt. Som vi först får lyssna till melodin på och sen texten till. Och som heter, nu ska vi se här, Tid för dig. Tänker det passar väldigt väl in i den här gudstjänsten. Och medan vi lyssnar först på melodin och sen på texten så skulle jag bara vilja uppmuntra dig att sätta dig lite bekvämt, att andas djupt några gånger och sedan bjuda in Jesus. Samtala med honom och närma dig honom. Be Jesus röra vid dig med sin ande. Och vill man ha bara som en lite hjälp, en fråga att liksom reflektera kring och fundera kring, så har jag knåpat ihop en liten fråga här som ni kan, om ni vill, ta med er in i den här bönestunden. Och då är frågan så här: Jesus, så här i juletid eller i livet generellt, finns det saker på min att göra lista eller i min vardag som på något sätt hindrar mitt varande med dig? Är det i så fall något särskilt du vill att jag ännu mera eller för första gången lägger i din hand? Den frågan får ni ta med er in i den här bönestunden. Och så kommer Good News om en liten stund att fortsätta och leda oss i lovsång. Och vill man komma fram och tända ett ljus så får man ju naturligtvis göra det. Men vi börjar med att bara sitta lite extra bekvämt och vara tillsammans med Jesus.